Välkommen till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Programmet där vi gräver i arkivet efter historier som är värda ett varv till i rampljuset. Jag som är ciceron i NFLs historieböcker heter Per Fogelin och idag ska vi ta oss an ett fenomen som tyvärr händer lite då och då i NFL. För det är trots allt så att ingen av oss är immun på något sätt. Inte ens om du är en av NFLs största stjärnor. För gör man fel så kan allt tas ifrån dig lika snabbt som du fick det. Idag ska jag alltså bege oss tillbaka till 2007 och ta oss an ett ämne som föreslagits av flera av er som lyssnar på denna podd. En historia som än idag väcker många starka känslor bland alla som kommer i deras närhet. Vi ska prata om Michael Vicks fall från toppen av NFL till Northern Neck Regional Jail i Warsaw, Virginia.
Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Four words. This one's for John.
Många gånger när man läser om brottsutredningar tycker jag mig finna att slumpen spelat en stor roll i lösningen. Eller slumpen kanske är fel ord. Ibland handlar det kanske snarare om det inblandades oförmåga att undvika att trampa i klaveret. Deras värsta brott har kanske lyckats hålla hemligt på något sätt. Men sedan gör de någon annan typ av snedsteg som gör polisen får upp ögonen för dem i alla fall. Precis så var det i vår historia. Den tar sin början i april 2007 utanför en nattklubb i den lilla staden Hampton i Virginias södra delar. Klockan har för länge sedan passerat midnatt och börjar så sakteliga gå mot dag. I området finns en polisman med sin hund som patrullerar och ser till att alla tar sig hem från krogen på ett säkert sätt. Plötsligt får hunden upp ett spår. Hunden för polismannen till en bil lite längre bort på parkeringen. Väl där finner man den 26-årige Davon Body som vid närmare inspektion har 79 gram marijuana på sig. Body blev följaktligen arresterad för innehav och avsikt att distribuera. Något som fick till följd att Body fick följa med polismannen till arresten den morgonen. Lite senare följer polisen upp Bodys fall genom att göra en husrannsakan hemma hos Body. Eller hemma och hemma. Body hade för tiden av arresteringen ingen egen bostad utan bor vid den tiden hemma hos sin kusin som har ett hus nordväst om staden. En kusin vars namn klingade aningen bekant för de polismän som begav sig iväg för att göra husrannsakan den där vårdagen i april.
Vic on second and eight, off the play fake, has some running room, inside the 30, inside the 20, Vic into the end zone, Falcons win in overtime.
Michael Vick var vid den här tidpunkten en av NFLs största fixstjärnor. Genom sitt frejdiga spel hade han revolutionerat QB-positionerna genom sin förmåga att springa med bollen själv och var den första QB att nå 100 rushing yards under en säsong. College-åren spenderades på Virginia Tech och 2001 valdes Michael Vick som nummer ett i draften av Atlanta Falcons. Ett val som på många sätt var lyckat av Falcons, åtminstone fram till den här vårdagen 2007. Med Vick i laget gick Falcons till slutspel två gånger, vann en divisionstitel och kom ända till NFC Championship Game säsongen 2004, innan Eagle blev nummer för stora för dem. Med Vick kom även en stor medieexponering, vilket gjorde att laget syntes allt oftare i primetime-matcher såsom Sunday Night Football och Monday Night Football, och även på självaste Thanksgiving. Även om Vick var ett vandrande highlights-paket i sig själv, så var det också att prestationen inte alltid korrelerade med stjärnglansen. Med tiden i ligan kom även krav från media och fans som med all rätt tyckte att det var mycket ögongodis men inte särskilt så mycket resultat från Falcons guldkalv. Många menar att även om det var flärdfullt att se hur han sprang med bollen så gäller det även ibland kunna stå i passningsviken och leverera ett pass snabbt och säkert. Något som Vick hade lite problem med. Samtidigt som kritiken gentemot hans spel växte allt starkare så började Vicks fasad även utanför planen att krackelera. 2005 anklagades han av en kvinna för att ge henne herpes. En historia som slutade i en rättssal och som förutom ett ekonomiskt bakslag även innebar ett massivt bakslag massmedialt och imagemässigt. Framförallt eftersom det framgav att han testade och behandlades för herpes under pseudonymen Ron Mexico. Något som många fans tyckte var aningen skrattretande. Någonstans här hade man kunnat tänka sig att Vick skulle vakna till lite och ställa sig själv lite frågor. Men icke. Han fortsatte att skapa rubriker av helt fel anledningar. En gång pekade han finger åt ett fans och en annan gång lämnade han över en vattenflaska som doftade konstigt och som hade en substans i ett hemligt fack. Den utredningen lades dock av någon anledning ner utan att något egentligt resultat presenterades. Någonstans här var kanske Michael Vicks historia på något sätt redan utstakad, även om få kunde ana vad som komma skulle. Poliserna som begav sig iväg mot Michael Vicks hus utanför Hampton den här morgonen i april hade ingen aning vad som väntade dem. Troligtvis hade de snappat upp vem ägaren var och att husrannsakan i sig troligtvis skulle leda till rubriker i tidningarna. Kanske skulle man springa på mer marijuana som Damon Body hade lämnat efter sig. Men inget direkt som gick att lasta Michael Vick för. Visst lite dålig PR kanske skulle rendera i, men inget som direkt skulle fastna på en superstjärna i NFL med slipade advokater runt omkring sig. Vad poliserna funderar på när de svängde in på gården till Michael Vicks hus den morgon kan vi självfallet bara spekulera i. Det vi dock kan vara säkra på att det de fick se var något som de verkligen inte hade förväntat sig. Gården visade sig nämligen vara en anledning för att träna, tävla och föda upp pitbullhundar. Förutom de 54 hundar som räddades beslagtogs även en hel del maskiner. Bland annat ett elektriskt löpband för hundar samt en så kallad rape stand. Ett slags avartig avelsmaskin där man spänner fast en hund medan en annan betäcker det. Vidare beslagtogs även en rad blodiga tyger och mattor. Och verktyg som till exempel pry bars. En slags kofot som med tanke på omgivningen troligtvis används för att vid behov kunna bända upp käkar på hundar. Polisen insåg direkt att det här ärendet var mycket större än de ursprungligen hade kunnat tänka sig. I takt med att utredningen fortlöpte framkom bilder av verksamheter där folk reste från South Carolina, North Carolina, Maryland, New York och även Texas. Allt för att se, betta och tävla med sina pitbulls i hundkamper. Innan matcher vägdes alla hundar och badades. Allt för att inte hundarna skulle vara insmorda i några preparat som skulle kunna påverka motståndarhunden. Ibland lät ägaren bli att mata sina hundar för att de skulle vara extra hungriga till de här matcherna. Matcherna pågick ofta från midnatt till framåt gryningen och där den segrande hunden kunde vinna från några hundra dollar upp till flera tusen dollar. Den förlorade parten överlevde sällan. Om så var fallet hade ofta arrangören ihjäl den stackars hunden genom dränkning, elchock eller något skjutvapen. Den organiserade verksamhet med hundkamper bar namnet Bad News Kennel och styrdes från Michael Vicks gård. Namnet härstammar för övrigt från ett smeknamn på Vicks födelsestad Newport News, även känd i folkmun som just Bad News. Nyheten om vad polisen hade hittat på Vicks gård blev snabbt första sidestoff och media spekulerade självfallet vilt kring om Michael Vick var inblandad i det hela. Huvudpersonen höll dock en låg profil, men valde dock till slut att adressera frågan i samband med NFLs årliga quarterback challenge. Vick förnekade där all inblandning i det hela och menade att han lämnat huset i släktingarnas händer, men att det uppenbarligen inte uppförs korrekt. Vidare menade han att det är tråkigt att se hur folk utnyttjar en superstjärna på det här viset. Här ger man dem ett hus, och det här är tacken. Vick konstaterade avslutningsvis att han hade lärt sig en läxa och att han uppenbarligen varit alldeles för givmild och godtrogen. Detta uttalande synades självfallet i sömmarna av media, fans och inte minst djurrättsorganisationer som inte riktigt köpte Vicks historia. Vid det här laget var det dock svårt för någon part att vara något annat än skeptisk på sin höjd. Vicks skuld var långt ifrån bevisad, men i takt med att tiden gick började allt fler vittnen att framträda i media. Bland annat så presenterade ESPN i maj en intervju med en man som varit involverad i illegala hundkamper i över 30 år, som berättade att Michael Vick var en av branschens tungviktare. Både som hundägare, arrangör och spelare, det vill säga betting. Rapporterna i media gjorde också att djurrättsorganisationer började höra av sig till NFL och önskade att det vore på sin plats med en utredning även från ligans sida. Dessutom yrkade på att det vore på sin plats att stänga av Vick från fotbollen till saken var noggrant utredd. Ligan själv antog dock en inställning som vi tyvärr känner igen från allt för många fall genom åren. Det vill säga man gjorde ingenting. Då skulle jag ändå påpekas i sammanhanget att det var ju under off-season och att det vore tämligen ofarligt att meddela Michael Vick att han var avstängd tills vidare eftersom den ändå inte tränade eller spelade några matcher. Men icke. När vi sedan kom in i juni månad 2007 så får vi stifta bekantskap med begreppet Fall Guy. Ett begrepp som vi diskuterat tidigare här i podden. Då handlade det om den gamla storspelaren Chris Carter som instruerade rookies i ligan om värdet av att ha just en Fall Guy. Det vill säga en person som räcker upp handen och tar på sig ansvaret när polisen knackar på dörren. I fallet med Michael Vick var denna Fall Guy just vår vän Buddy. Ni vet han som startade hela historien genom att bli arresterad för narkotikainnehav. I juni 2007 gick han ut i media och deklarerade att hans kusin Michael Vick var helt skuldfri. Och det var han och ingen annan som var hjärnan bakom verksamheten. Han passade även på att be om ursäkt till Atlanta Falcons för att han genom sitt agerande dragit ner dem i smutsen. En fin gest naturligtvis. Om den nu hade varit sanningsenlig. Samt som Buddy bedyrade sin kusins oskuld i media så passade den federala myndigheten på att blanda sig i fallet. Allt är lokalpolisens stora förtret. Lagarna kring hundkamper hade nämligen skärpts betänkligen under 2007. Och området var nu ett prioriterat område för FBI. Således trädde även FBI in på scenen och började göra egna utgrävningar på den beryktade hundkampsgården. Utgrävningar som tyvärr bar frukt, om man får säga så. För en efter en påträffades gravar efter hundar som dödats i eller till följd av en hundkamp. Samtidigt tog folk in för förhör. Och även om ord stod mot ord så vittnade en efter en om hur Vic hade handlat med hundar, bettat för hundkamper och även dödat hundar. Delar av materialet från utredningen går idag att ta del av online. Och där finns flera berättelser om hur Vic stryper hundar, dränker hundar och i vissa fall dödar dem genom att slunga dem upprepade gånger mot marken. Vidriga historier helt enkelt. Utan att bli än mer grafisk över vad som hände på den beryktade gården så kan man säga att myndigheterna noggrant byggde upp ett relativt solitt case mot Vic och hans kumpaner. Utredningens framfart hölls dock utanför media i den mån den gick. Där pågick snarare en annan utredning. Den som folket gjorde. Med sina egna antaganden. Precis som i fallet med Plaxico Burress som vi tagit upp i podden innan är det många gånger intressant att följa hur media och fans själva många gånger driver en egen agenda i de här fallen. Så här i efterhand så vet vi utgången av dramat och har facit i hand. Men i maj-juni 2007 så var sanningen fortfarande fri för tolkning. Vic hade inte blivit arresterad och det fakta som låg på bordet var oftast vittnesmål från någon kriminell person som någon reporter hade fått tala ut anonymt på något sätt. I och med att dessa personer fick medieutrymme så var Michael Vick redan dömd av stora delar av folket. Och framförallt i media. Där diskuterar man inte huruvida Vick var skyldig eller ej, utan hur långt straff han skulle få. Och när han skulle få spela i NFL igen. Om han nu överhuvudtaget skulle få göra det. Vidare hade även en annan diskussion dykt upp. Den om hiphopens dåliga inflytande som hade börjat ta fart. En retorik som inte sällan dyker upp i dessa sammanhang. Precis som så många gånger förr är det musiken eller tv-spelens fel till en individs nedsteg. Denna gång var det helt enkelt musikens tur att klä skott. Som exempel kan vi ta Kansas City Star-skribent Jason Whitlock, som själv är afroamerikan. Han menar att det var hiphopens fel att Vic hade hamnat i dessa problem. Och det inträffar borde ses som en väckarklocka för alla afroamerikanska atleter. Likaså fanns det andra skribenter som menar att hiphopen sålde in en slags gangstermentalitet till lyssnarna, vilket kunde vara farligt. Dessutom är texterna fyllda av referenser till hundkamper, vilket spär på intresse för denna avart i företeelse. Dessa kommentarer blev snabbt en sanning i media, speciellt eftersom dessa kom från afroamerikanska journalister, som på något sätt genom sin hudfärg ansågs kunna företräda alla afroamerikaner i hela USA. Washington-spelarna Clinton Portis och Chris Samuels visade dock på en annan sida, och gick under perioden ut i media och försvarade Michael Vick.
I don't know if he was fighting dogs or not, but it's his property, it's his dog. If that's what you want to do, do it. You know, what people do behind closed doors.
But that's a felony. I mean, it's a crime.
It can't be too bad of a crime. You want to hunt down Michael Vick over fighting some dogs, you know. I think people should mind their business, you know.
You can't, you know, accuse this man of something and go ahead and throw the book at him right now. You know, he got to be convicted first, and I don't think that's fair.
You take somebody that's doing positive in the community, you take a positive role model and put him behind bars for no reason, you know, over a dog fight.
There's been a lot of talk of you know, that this is prevalent in the NFL, the NBA. You guys,
I mean, it's prevalent in life. I know I'm from Lawrence, Mississippi, so I know a lot of back roads that got a dog fight if you want to go see it, you know.
Vidare i intervjun så berättar även Portis om sin uppväxt i Mississippi, där hundkamper var en del av vardagen och kunde hittas på var och annan bakgata. Enda skillnaden var att det inte var någon kändis som deltog. Däremot var det en hel del från polisväsendet som deltog och även en annan domare. Det ska sägas i sammanhanget att Portis kommentarer om rättsväsendet där kan kännas lite godtyckliga men har i efterhand kunnat stärkas. Samuels och Portis inlägg kanske inte var det mest korrekt formulerade uttalandet som gjorts någonsin. Men i sin klumpighet vittnar det ändå om en intressant sak, nämligen hur utspritt hundkamper och betting kring detta var i vissa delar av landet. Människan har trots allt i hundratals år bedrivit kamper mellan allehanda djur, gärna med betting vid sidan om. Detta gör det självfallet inte rätt på något sätt, men ger ändå en något mer nyanserad bild av händelserna än vad som porträtteras överlag. Någonstans var det kanske ett större samhällsproblem, och inte bara Michael Vicks problem. NFL och Washingtons fotbollslag såg dock inte riktigt dessa aspekter av Samuel och Portis uttalanden, utan gick omgående ut med en ursäkt för dessa spelare. Senare tvingar man även Portis och Samuel att publikt ta avstånd från Michael Vicks beteende, vilket de självfallet gjorde. Trots att rättvisan ännu inte arresterat någon, och trots att ligan själva inte utdelat någon typ av reprimand mot Vick. Den 2 juli 2007 lämnade FBI sin första omgång med dokument till US District Court i Richmond, Virginia. Det redogjorde de för verksamheten på Bad News Kennels och dess roll i ett omfattande nätverk av hundkamper och försäljning av hundar. Noterbart i dessa handlingar var att även om Vicks fastighet nämndes, så dök hans namn inte upp någonstans. 4 dagar senare rapporterar Chris Mortensen på ESPN att Michael Vick inte kommer åtalas för händelserna på gården och att myndigheterna informerat både NFL och Atlanta Falcons om detta. Det har helt enkelt inte funnits bevis nog för att kunna knyta Michael Vick till verksamheten. Mortensens rapport får dock förkastas tämligen omgående när Pernell A. Pease, Quanis L. Phillips, Tony Taylor och Michael Vick den 17 juli 2007 blir ombedda att infinna sig i rätten. Väl där anklagas det för händelserna på och kring den beryktade gården. Michael Vick vidhöll dock sin tidigare berättade historia och deklarerade att han var oskyldig till anklagelserna mot honom och att han var ovetande om händelserna på gården. Datum för rättegången sattes till den 26 november. När nu många kort hade lagts på bordet började julen rulla ganska snabbt. Det formella anklagandet hade startat en våg av aktioner runt om i landet. Senator John Kerry bad exempelvis öppet att NFL skulle stänga av Vick. PETA, djurrättsorganisationen, anordnade protester utanför NFLs kontor i New York och även utanför Falcons träningsanläggning i Atlanta. Nike meddelade att man inte skulle släppas för Vicks nya sko. Inte just nu i alla fall. Reebok, som hade avtal med ligan gällande kläder, ville att Michael Vicks tröja skulle sluta säljas omgående. En efter en började bolagen och organisationer helt enkelt att klippa sina band med Michael Vick. Förutom de monetära problemen som hände utanför rätten så började Vicks medåtalade att krackelera för trycket från media och åklagare. En efter en började de berätta om sin syn på händelserna. Allt i syfte att försöka få sina straff reducerade på något sätt. I takt med att deras uppgifter togs i beaktande av rätten så insåg Michael Vick att han målades in i ett hörn och att ett fängelsestraff troligtvis var oundvikligt. Enda sättet framåt var att anamma samma upplägg som sina medåtalade. Detta för att förhoppningsvis undvika ett allt för långt straff. Det här resulterade i att han den 24 augusti 2007 skrev under en så kallad plea deal där han erkände sin skuld på alla punkter. Den här händelsen fick till och med självaste Roger Goodell att skriva ett brev till Vick där han förklarade att han inte behövde infinna sig på Falcons försäsongsträning utan att han bör låta rättegången ha sin gång innan han eventuellt återvänder till ligan. Ett relativt tamt uttalande från en person som året innan valts in som commissioner i ligan med ledorden att han skulle do everything to protect the shield and the integrity of the game. Jaja. Michael Vick dömdes i slutändan till 23 månaders fängelse, vilket var det längsta straffet bland samtliga inblandade. Straffets längd motiverade domaren med att Vicks handling inte var något exempel på tillfälligt dåligt omdöme, utan hans inblandning var synnerligen medveten och drivande. Att han erkände var visserligen förmildrande omständighet, men med tanke på att han motarbetade utredningen till en början och dessutom åkte fast för Mariana under månaden mellan erkännandet och dagen då domen fastställdes, så tyckte domaren att ett längre straff var motiverat. Michael Vick spenderade totalt 17 månader i fängelset. En period som självfallet gav tid för reflektion, men även en udda roll som fängelsets egen Matthew Barry, det vill säga fantasy-orakel. Fantasy-fotboll var stort innanför murarna och Vicks ankomst gav internerna lite inside information av sällan skådat slag. Vick har dock varit noga med att poängtera att han endast delade med sig av sin kunskap. Någon betting medverkade han inte till. Michael Vick blev åter en fri man 2009 och togs då tillbaka av ligan. Första jobbet blev i Eagles som tog in den då 29-årige Vick som sin backup. Efter att ordinarie kuben Kevin Cobb skadade sig klev Vick in och avslutade säsongen för Örnarna. Något som gick så pass bra att han under följande säsong fick förtroende från start. Under tiden i Eagles fick vi dock se glimtar av den forne storspelaren. Bland annat stod Vick för en helt formidabel insats mot Washington 2010. Det var en Monday Night Football som gick till historien då Michael Vick kastade för 333 yards och 4 touchdowns, samt sprang 80 yards med 2 egna TDs. Resultatet denna afton landade på netta 59-28 till Eagles. Michael Vick spenderade 5 säsonger i Philadelphia innan han gjorde 2 korta stintar i Jets och Steelers. Därefter fick det vara bra. Vick pensionerade sig 2017 med 22 464 yards och 133 touchdowns på sitt CV. Hans 6 109 rushing yards är fortfarande mest av någon QB genom alla tider.
Pressure outside, Ahmad Brooks gets inside, and he's got Vic, no! The throw in the end zone, touchdown!
Play from about the 12, and there is Vic, as you talked about, John, rolling and launching downfield for Deshaun Jackson, who accelerates, caught the opening play, and all the way for a touchdown! 88 yards!
Det där var alltså historien om Michael Vicks resa från toppen av NFL till botten i fängelset. En resa som inte bara kostade honom sin frihet, utan även kostade väldigt mycket i pengar sett. Innan fängelsestraffet bedömdes Michael Vick vara värd bortåt 1 miljard, för att sedan gå i konkurs under tiden i fängelset. Michael Vick jobbar idag som expert på Fox Sports och snackar upp matcherna varje söndag. Han har dock fortsatt vara en kontroversiell figur och er ni med gott minne minns kanske att han försökte köpa en hund här om året, vilket vållade en hel del rabalder i media. Hans person delar fortfarande Amerika på många sätt. En del menar på att han kanske inte borde få återvända till sporten så som han gjorde, utan att sporten borde hålla alla vid en högre standard. Andra menar på att han har just tjänat sitt straff och är välkommen tillbaka. Alla är värda en andra chans så att säga. Även om FBI, som vi nu har lärt oss, satte fokus på hundkampen 2007, så har det tyvärr inte lett till någon större förändring i frågan. Cirka 40 000 amerikaner är varje år involverade i hundkamper och bettar på dessa. Och man räknar att cirka 16 000 hundar varje år sätter livet till på grund av dessa förfärligheter. Nästa gång är vi tillbaka med ett helt annat ämne. Om du har något förslag, det här var ju till exempel ett förslag från er där ute, så mejla mig. Ni når mig på info@nflsupporter.se. info@nflsupporter.se. Ni hittar mig även på Twitter där jag har kastat om mina namn för enkelhetens skull. @fogelinper. Jag som har gjort det här programmet heter alltså Per Fogelin, och tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Hej!